Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
As we know it,
they must be destroyed.
Is no more.
Cities are under siege.
The land of the living has become
feeding off human flesh.
The land of the dead.
If these creatures ever develop the power to think, to reason,
we're all dead.
I'm going to give the people what they want. One last sensation, horror, and shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
Rivers protect us on two sides.
I put up the fences to make it safe.
And these fences go all the way across?
Both ways.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag ska vi ut för att rejda hela städer och rensa butiker som kanske inte är tömda än. Allt för att gynna våra rika ägare i vår sista boning ut i världen. Samtidigt börjar våra döda motståndare få mer intelligens än önskat. Vad ska hända? Vi ska prata om Land of the Dead från 2005, den fjärde av Romero-skapelserna i The Living Dead-serien. Och det är en orolig tid nu i världen och det passar ju faktiskt bra att vi sitter och pratar om zombies, för många av zombiefilmerna får en väldigt, väldigt jämlikhet med nutidens utveckling. Eller vad säger du, Fredrik?
Ja, hur tänker du då? Liksom postapokalypsvärlden här, eller?
Jag tänker, ja, vi kommer komma dit sen, men jag tänker på Dennis Hoppers karaktär i Land of the Dead, den onda miljardären. Liksom, ja, jag bygger en bättre värld.
En megalomanisk vit gubbjävel som sitter och tycker en jävla massa saker som orsakar människor lidande. Som kanske eventuellt pratar lite ryska. Nu gör ju inte Dennis Hopper det, men det finns en annan gubbjävel som gör det. Oh, fy för den lea satan. Ja.
Nej, men jag har tänkt på det nu när jag har kollat på både zombieserier och zombiefilmer, att mycket av de här filmerna behandlar just ämnena fascism och hur en person försöker ta styret och att egentligen går åt helvete i slutet för folket vänder sig mot den.
Ja.
Och då folket får i det här fallet då vara zombierna på sätt och vis. Ja, men i vanlig ordning då tänkte jag vi skulle inleda det här avsnittet med att prata lite om vad vi har sett sen sist. Jag tänkte du kan få börja, Fredrik.
Ja, vi har ju sett tillsammans här nu, för vi har ju våran studiecirkel igång as we speak. För de som har följt här vet ju att våran, vad heter det, podd började ju som en studiecirkel på ABF. Och vi följer ju lite programmet som vi har haft på ABF och rör oss sakta framåt. Medan cirkeln fortfarande still alive and kicking. Och vi hade ju ett filmmaraton här nu ganska nyligen. Så vi har ju sett samma filmer både du och jag.
Då kan vi prata lite snabbt om dem då.
Jajamensan. Och den första filmen vi plöjde här var ju den här svenska filmen Andra sidan från 2019, tror jag. Vi är ju verkligen inte bortskämda med svenska skräckfilmer. Synnerligen inte svenska skräckfilmer som går på bio. Och den här hade väl oturen att komma, alltså verkligen ha premiär när pandemin startade. Jag hade inte sett den här innan, men jag såg den nu då. Vad tyckte du om Andra sidan?
Alltså jag var lite så här, ja, först kollade jag på vad det var för skådespelare. Ja, Dylan Gwynn har jag aldrig hört talas om, helt ny för mig. Och så Linus Wahlgren. Och problemet när jag hör Linus Wahlgren, då tänker jag barnprogram.
Pernilla Wahlgren.
Ja, precis. Det är familjen Wahlgren. Men då blir det liksom så här, kan han göra en seriös roll? Och nu var det ju positivt här då att ja, men det var inte han som var i centrum och han var inte särskilt barnslig i den här. Men jag tyckte den här, den var inte så superläskig, men damn. Det enda som saknades egentligen var Zelda Rubinstein. Mm-hmm. Det är den känslan jag får av den.
Den var väldigt klyschig. Alltså det var ju verkligen bocka av ena liksom hemsökt hus klyschan efter den andra. Det är inte nödvändigtvis dåligt. Jag menar, skräckfilmer är ju verkligen en genre som liksom återanvänder sitt eget koncept om och om igen. Och det här var ju liksom familj flyttar in i hus, barn börjar liksom leka med en kompis som ingen kan se. Oj, är det hittepå eller är det stället hemsökt? Spoiler alert, stället är hemsökt. Men det var effektfullt ändå. Det var verkligen en slow burn. Och nu vet jag inte om det är så mycket av en spoiler egentligen. För det, alltså, monstret, det övernaturliga i den här filmen var rysligt effektfullt. Och den följde inte riktigt den här klassiska treaktstrukturen. Eller ja, den gjorde ju det, men den tredje akten, liksom när man gör upp med det onda, var inte riktigt som det brukar vara. För jag satt verkligen såhär, oh, nu förväntar jag mig liksom det sista spookscare här. Men så vart det inte riktigt så. Det vart inte riktigt det här klassiska, nu besegrar vi monstret. Och jag liksom, det gjorde liksom att filmen har varit jätteklyschig fram tills sitt slut. Men det funkade bra. Jag var glatt överraskad över den här filmen. Så den andra sidan får tummen upp utav mig. Och jag säger som du, liksom, det var väldigt bra skådespelat. Utav skådespelare som jag kanske inte riktigt hade förväntat mig heller. Men nej, och den kändes väldigt svensk.
Ja, den var väldigt svensk. Jag menar, de flyttar in i ett par hus.
Ja, och det är väldigt liksom svenskt och lite tafatt att träffa grannarna. Men det var just där att det kändes inte som att det här var en amerikansk skräckfilm i en svensk miljö. Nej. Utan den kändes verkligen, vi är en svensk kontext och vi har liksom ingen påklistrad, även om vi nu har väldigt klassiska spook scares i den. Men nej, jag vet inte, jag tyckte det funkade.
Definitivt.
Den andra filmen vi såg var ju Daniel Isn't Real med Arnold Schwarzeneggers son. Jag tyckte om den här. Jag kommer ihåg, andra diskuterade, den påminner väldigt mycket om den här filmen Jacob's Ladder. Det är en ung man, vi får träffa han som barn. Och han lever i en ganska dysfunktionell familj. Hans mamma har väl ganska kraftiga psykiska problem. Och för att copa med det här skaffar han sig en låtsaskompis som heter Daniel. Men sen måste han göra sig av med, eller hans mamma tvingar honom att göra sig av med den här fantasikompisen genom att symboliskt liksom låsa in honom i dockskåpet. Sen är det flash forward lite in i framtiden när han är ung man.
Och sånt där, han, 20 år ungefär.
Ja, och han är väldigt plågad. Han lider uppenbart utav psykisk ohälsa. Han är väl också orolig att han ska gå sin mammas öde till mötes. För hon är uppenbart svårt psykiskt sjuk. Så pass att hon blir omhändertagen. Och han är extremt tafatt och mår extremt dåligt. Men så kommer han ju ihåg låtsaskompisen och släpper ut honom från, vad heter det, dockskåpet. Och det är då han dyker upp där, Patrick Schwarzenegger som han heter väl, och fungerar, och allting blir bra med han ett tag. Sen börjar det bli lite mörkare och låtsaskompisen börjar liksom göra lite otäcka saker eller börjar få honom att gå över lite gränser, och sen eskalerar det och blir bara värre och värre. Och filmen spinner lite på att, ja, som titeln Daniel isn't real. Är han, är Daniel verklig eller är han inte det?
Jag fick lite så här splittkänningar eller känslor om det, som i Split, han har väl 28 personligheter i sig och så här. Men här är det ju också att man ser de så kallade rösterna i huvudet. Det är ofta så när folk har svår psykisk ohälsa, en del kanske får tvångstankar, att man hör röster i huvudet. Och i det här fallet då så är det ju, visst, det är en demon egentligen, eller ett monster, en parasit eller vad man ska tänka på. Men jag kan tänka mig att folk som verkligen har de problemen att de hör röster i huvudet, att de har den där lilla kompisen som står bakom, säg så, gör så.
Sen var det väl lite, för den är väl lite, den har ju den här problematiken just att porträttera psykisk ohälsa på film. Psykiskt sjuka människor är alltid porträtterade som farliga. Och det blir ju det, är ju, folk dör ju lite efter ett tag här, och vi har ju någon våldtäkt där också. Och det är lite som en helvetets nedstigning. Och det är väl, ja, det är lite filmiskt och det är lite... Men när demonen, eller det som, om du nu är en demon eller inte, så gillar ju det att det var ju baserat lite efter Hieronymus Bosch målningar. Och det var ju awesome. Men ja, jag vet inte, det känns, de försökte göra något lite mer, alltså att vara en, inte en slätstruken skräckfilm, utan det var en skräckfilm som är lite, huvudet lite högre än resten. En, ja, mindre bra Babadook skulle jag väl kalla den.
Ja.
Ja, men... Den var väl värd att se, tyckte jag.
Ja, man kan se den. Sen om man tycker om den eller inte, det blir nog väldigt individuellt.
Sen såg vi ju Polaroid. Polaroid.
En hemsökt Polaroid-kamera. En Polaroid-kamera hemsökt av en seriemördare dessutom. Eller serievåldtäktsman. Det var inte mycket som var trevligt med den gubben.
Nej, det var ju inte det. Det är ju The Ring möter en polaroidkamera. För den som blir fotad utav det, med den här kameran, bakom personen uppträder en skugga. Den här personen dör strax därefter, en våldsam död. Sen har vi en grupp ungdomar som på någon fest tar ett gruppfoto med den här jävla polaroidkameran, och så börjar de inse att åh nej, nu dör de en efter en, och så börjar de lägga pusslet, hittar den incestuösa våldtäktsseriemördaren vars onda själ kom in i polaroidkameran, för när polisen dödade honom så ramlade han ner i ett bad. Så fick han en elstöt och då höll han ju i polaroidkameran, så hans själ har förts över till polaroidkameran. Jag tänkte, wow! Det var sådär den jävla plott som man såg på 80-talet.
Ja, den var cheesy. Det var en bra paus till efterkvällsmaten, så att säga.
Ja, men det här var bara dum skräckfilm och underhållande.
Men det behövdes.
Det behövdes. Det som var träligt tyckte jag var väl just att man hade gjort en lite PG-13, så man hade ju skalat ner våldet. Det var inget blod, inget grafiskt så. Och jag känner det hade varit lite roligare om jag hade haft lite mer klaffs i den här filmen. Men monstret var ganska cool design på det, och det var väl... Men alltså det var en sån här, det här kan liksom 12-13-åringen se och tycka att det här är läskigt. Lite så inkörsport till skräck. Sista filmen vi såg, det var ju The Hole in the Ground, en irländsk skräckis. Den tyckte jag väldigt mycket om, den var kvällens höjdpunkt.
Ja, den var tung.
Den var ju det också, och det var ju verkligen... Alltså det var ju en bortbytingshistoria, eller du vet, i den svenska, där trollen kommer och tar ett barn och byter ut barnet mot ja, en bortbyting, en trollunge egentligen. Det var precis vad den här filmen handlade om. Fast med irländsk folkmytologi eller folksaga till sig. Jag tyckte den här var stämningsfull som Atzingens. Och den spann ju också väldigt på det längsta, liksom att är mamman, stämmer det att hon börjar misstänka att hennes barn inte längre är hennes barn, eller är hon psyksjuk? Vilket kändes som att det var ett litet tema vid de filmerna vi hade. Andra sidan spann också lite på det att är huset hemsökt, eller är adoptivmamma här, eller styvmamma var det ju den, är det hon som är knäpp? Daniel isn't real, är låtsaskompisen på riktigt eller inte, eller är bara huvudpersonen sjuk? The hole in the ground var ju lite samma där. Är barnet en bortbyting, eller har mamma förlorat greppet om verkligheten?
Hade du någon tanke på det? För vad jag reagerade på var att i samtliga, för ja, Daniel isn't real, den räknas ju inte riktigt, men i de tre filmerna som Polaroid, vad fasen hette den första, nu tappar jag, på andra sidan och The Hole in the Ground, båda de var ju kvinnliga huvudrollsinnehavare och kvinnliga hjältar. Var det någonting medvetet du gjorde?
Nej, jag valde bara filmer jag inte hade sett. Så ett blindköp jag hade gjort. Liksom gått in, nej men nu var det billigt på CD-on här och nu köper vi lite skräckfilmer. Nej, men sen är det ju som sagt, vi för ju vår lilla tes där om kvinnlig representation i film. Skräck har ju alltid varit de som har haft mest kvinnor i huvudroll. Så det är nästan så att jag tyckte liksom Daniel isn't real var liksom en kul avstickare, för då hade vi en man i huvudrollen, en ung liksom plågad man istället för en plågad kvinna där då. Ja. Så det kändes lite udda, men The Hole in the Ground, den var min höjdpunkt. Jag tyckte den var fantastisk och den spinner verkligen på den här bortbytingsmytologin fast på Irland.
Men av de fyra filmerna, då var The Hole in the Ground din favorit?
Gud, ja.
Ja. Jag, den kom bara tvåa för mig, för jag var faktiskt på andra sidan var faktiskt den jag var mest nöjd med utav dem. Mm-hmm. Men, om du är redo, Fredrik, så kanske vi ska ge oss av och tjäna ett gäng rika knösar och slåss mot de intelligenta
döda.
Så jag gjorde en sån här, när jag skrev manuset hit, så alltså i inledningen, jag har lite korta stick som jag skriver. Det gjorde jag med röst, så här text, speech to text, så att jag läste in det med rösten och Word skrev av det åt mig. Så jag ska göra det här avsnittet lite roligare och läsa hur den här sticket in till trailern hade låtit om jag inte hade redigerat det. Och så, Fredrik, är du redo att ge dig av till att tjäna rika knösar och slåss mot intelligenta flervanden döda? Det blir lördagslunch då, så då ger vi oss av till en Doft Dead från 2005 och än en gång regisserad av George Romero. Och här kommer en trailer.
The world as we know it.
They must be destroyed.
Is no more.
Cities are under siege.
The land of the living has become
feeding on human flesh.
The land of the dead.
If these creatures ever develop the power to think, to reason,
we're all dead.
In one last outpost.
It was my ingenuity that took an old world and made it into something new.
We have survived.
Rivers protect us on two sides.
I put up the fences to make it safe.
And these fences go all the way across?
Both ways.
But if the living can adapt...
Things are changing. These guys are not just walking.
So can the dead.
It's like they're pretending to be alive.
They're mindless walking corpses. They'll never get across the river.
They're moving toward the city.
There's nothing there, man.
They're communicating. They're thinking.
Ah! We're going back to see if we can help.
Trouble?
In a world where the dead are returning to life, the word trouble loses much of its meaning.
We're running out of time.
George A. Romero's Land of the Dead.
Zombies, man. They creep me out.
I regissören Romeros fjärde zombiedrypande framtidsvision har världen nu förvandlats till en mardrömsplats, där den spillra som återstår av mänskligheten har förskansat sig i en barrikaderad stad. Där lever de bakom tjocka murar medan de levande döda vrålande släpar sig fram i ingenmanslandet utanför. Det är plotten på Land of the Dead från en DVD-skiva. Och jag tyckte språket på den där plotten var ganska kast. Men kort och gott, alla har gömt sig i en skyskrapa med en massa döda springande runt om. Fredrik, har du några intressanta initiala tankar om den här?
Ja, alltså den här såg jag, tror jag, första gången lagom till att den kom. Där 2005 där. När den kom ut på, jag vet inte om jag hade den på VHS eller DVD, det första, osäker. Men ja, alltså jag kommer ihåg att när jag såg den här första gången så var jag besviken. För jag hade ju sett Night, Dawn och Day innan, vilket är liksom genuint bra filmer. Alltså Night är verkligen en klassiker, Dawn är stillbildande, Day kanske inte smäller riktigt lika högt, men den har det här lilla extra och är min favorit, eller en av mina favoriter, genuint bra zombiefilm. Så kom vi till den här som bevisligen, bara man ser den, är nog liksom den mest påkostad av hans filmer. Men ja, jag kommer ihåg hur jag liksom tyckte att ja du, hej hopp. Och grejen var liksom att den här kom 2005. Innan hade vi ju haft remaken utav Dawn of the Dead med Zack Snyders variation, som en genuint bra remake. Samma år kom Shaun of the Dead, också en genuint bra zombieskräckkomedi. Och det känns som att den här, det känns som att folk bara, oh, vi kommer ihåg George Romero, zombies är heta igen. Kan vi inte få han att göra en zombiefilm? Och det är platt. Det är väldigt platt och jag kände redan då, för liksom, ja, 2005, herregud, vad är det? Det är liksom snart 20 år sedan. Usch, vad hemskt!
Så gammal är du inte, Fredrik. Ja. Du blir äldre imorgon.
Jag blir ju det. Men ja, nej, alltså det är ingen katastrof på så sätt. Men jag kommer ihåg att jag tyckte den var, jaha, när jag såg den, jag var besviken. Jag har inte sett den på väldigt länge. Och nu när jag sett om den så, ja, jag kanske inte riktigt lika hård. Men ja, nu när man har sett Night, Dawn och Day med ganska tät... Ja, det är lite som att jämföra en god whisky med mellanmjölk. Det är liksom, båda går ju att dricka, men det är helt annan karaktär på det här.
Totally.
Det är mina initiala tankar kring Land of the Dead.
Jag är inne på lite samma tankar som dig när det gäller det här med kvaliteten. För jag vet, Night, Dawn, Day och så remaken på Dawn, det var liksom... Det bara reste, det gick bara rakt upp för att det var så bra. Och sen här så landar man liksom platt på magen. Eller att man, alltså att all luft går ur en så man bara... och inte får till någonting. Men just runt 2000-2005 så var det ju också väldigt mycket... Också krig på gång. Och Romero är ju typ duktig på att plocka in krig i sina filmer. Eller politik överlag. Så på något sätt skulle jag tro att det här var någon form av kritik mot Irakkriget. Och många poäng är ju att zombiesarna skadade ingen. Och man skulle egentligen inte... Eller de skadade ingen förrän folk började skada dem. Och ja, men det här har jag läst mig till på nätet, att liksom det är lite typiskt en amerikan, va? Men de gjorde ingenting mot oss, det var vi som började. Ja, de flög bara in med en jävla flygplan i två stycken skyskrapor där runt den perioden. Så att ni fick en orsak att invadera Afghanistan och Irak liksom. Men oavsett vilket, så de har haft tankar på att Dennis Hoppers, alltså den elaka miljardären, att han skulle vara någon form av kopia av George Bush. Så, men oavsett vilket, det är mycket politik i den här filmen som jag tror är orsaken till att den bara är en platt. En pannkaka som inte har... Du vet, den här första pannkakan man steker som blir vit och slabbig. En sån pannkaka. Eller, det är bara pannkaka av det hela. Jag är inte nöjd med den här filmen.
Ja, om man nu ska spinna vidare på just det här med... Just det här med att George Romero har bakat in samhällskritik och lite, alltså det finns lite djupare mening bakom hans filmer. Alltså i Night Off, där är det ju egentligen, alltså hans filmer, alltså det som är lite spännande med att se dem upp till hit är ju nästan att varje film har ju varit liksom en bra representation för det decenniumet det var gjort i. Den första är ju gjord 68. Och det blir ju så väldigt tydligt i den med just segregationen, rasismen som fanns i Amerika och fortfarande finns, men som var verkligen en het potatis då, Martin Luther King och hela konkarongen där. Och det var ju egentligen mest bara av en slump i och med att vi hade Ben där då, den mörkhyade mannen i huvudroll. Dawn är ju gjord på 70-talet och det är då liksom ju sån här kommersialismen, storvaruhusen har liksom dykt upp och liksom man börjar liksom handla och det finns liksom en medveten strategi med det. Och liksom, ja, men vilka är zombiesarna i det moderna samhället? Jo, det är konsumenterna som liksom stönar omkring på köpvaruhus. Day är ju gjord på 80-talet och där skulle man ju kunna liksom hävda att det handlar om liksom misstro till auktoritet, för det är ju liksom ledargestalterna där, Colonel Rhodes och Dr. Frankenstein, de är ju tokiga och man har liksom ingen respekt för sina överordnade och man bör inte ha det heller, för de är ju tokiga. Och att det kanske finns lite den här kalla krigets spänningarna, man har liksom det här med kalla, hårda, cyniska Reaganomics, där man verkligen liksom slår på den som ligger ner. Men ingen av de liksom filmerna slår det här i huvudet på mig med så övertydliga budskap. Land of the Dead, den är ju verkligen som du säger i tidigt 20-tal. Vi har Bush, vi har haft 11 september, vi har kriget i Irak som ett synnerligen, ja, orättfärdigt krig, precis som det som vi har nu i Ukraina. Men här det är så övertydligt, ja, det handlar om klass. De rika som lever på de fattiga. Oj, vad de rika är hemska och onda, sitter där ploppeliplopp. Medan de fattiga får inte vara med, för de är fattiga och inte vita. Mahaha, vi är så onda så. Ploppeliploppeliplopp. Och jag känner, ja... Det är så övertydligt i den här filmen att liksom där de andra liksom kanske var liksom mer subtila, det är liksom en som kan tolka in, så slår verkligen Land of the Dead mig i huvudet med sitt budskap. Och det gör den ganska platt.
Men en pannkaka.
En pannkaka, inte gyllengräddad pannkaka utan den här vita pannkaka.
Gjord på lättmjölk.
Gjord på lättmjölk. Fortfarande god att äta, men den här gyllenbruna pannkakan är ju lite bättre ändå. Ja. För jag tänker, nu låter vi ju väldigt negativa här. För jag tänker inte säga att det här är en pissdålig film. Nej, nej, nej. Men det är ett kliv ner, ett ganska markant kliv ner. Och jag vet inte hur mycket som gör att jag kanske är extra besviken just bara för att vi har George Romeros namn på den här. För det är han som har skrivit och regisserat den här filmen. Och jag kanske satt och förväntade mig mer. Jag har förväntat för mycket. Och Romero kanske är lite gammal och trött nu. Men ja, ja, ja. Det var ju kul och det finns bra effekter. Det finns stundom grejer som jag tycker är intressant i den här filmen. Men nej. Nej.
Okej. Men vi kan ju köra som vanligt då och inleda med våra karaktärer.
Ja.
Har du gjort någon lista på sådana som är värda att nämna? För det är ganska många med i det här.
Det är ju det, men ganska snabbt, jag tänker säga det redan nu, alltså väldigt många är ju så jäkla bland så att jag har inte, vi börjar med en av våra huvudpersoner och det är ju Riley.
Eller Simon Baker.
Som skådisen heter, och han är ju våran manliga hjältekaraktär i den här filmen. Och han befinner ju sig någonstans liksom, för vi, i den här filmen som sagt, vi har ju en stadsdel eller ett kvarter som man har lyckats avgränsat. Där liksom, det är en zombiefri zon och det finns en skyskrapa i mitten där liksom man har lyx och flärd, där människor går i, de har liksom typ minkpälsar och liksom köper, vad heter det, dyra saker.
Det är gräddhyllan helt enkelt.
Det är gräddhyllan. Och sen har vi folk då som bor på gatan i stort sett i karavaner och liksom står där och liksom värmer sig vid tunnor som brinner.
Arbetarklassen.
Ja, arbetarklassen, typ liksom slavarna. Och så har vi soldater då såklart som sköter ordningen och säkerheten. Riley förstår vi att han är en sån som går mellan de här två världarna, för han är sådär mystifixigt. De behöver ju förnödenheter och sånt. Och då skickas han och hans manskap ut på att göra raids. Där man liksom då plundrar varuhus och apotek och sådana saker. Och han har väl gjort det här ett tag nu. Och är lite trött på det hela och vill liksom lämna alltihopa. Ja. Vad finns det att säga om han är en good guy? That's it, ungefär. Rättskaffens kille som har sett lite för mycket och som vill fly eller vill sticka därifrån. Han vill åka till Kanada. That's it!
Jaha.
Vad tycker du om Riley i den här?
Alltså, om jag ska vara ärlig, jag tittade på den här filmen i två omgångar.
Mm-hmm.
För första gången jag tittade, då somnade jag.
Jaha, oj.
Halvvägs in i filmen. För att det var liksom, jag tappade totalt. Jag kunde inte hålla ögonen öppna, för det var så tråkigt.
Men han är en sån extremt ointressant hjälte. Alltså han är verkligen good guy.
Ja, men han bara är liksom det, ja. Han gör inga. Hade han varit den här som springer runt och räddar folk eller som mördar mycket zombies eller vad som helst, fine. Då hade jag liksom kunnat ha mitt intresse på honom. Men det var liksom ingen av karaktärerna som var den personen. Det var liksom ingen att heja på. Då blir det bara en enda stor sörja. Och är det så att man är trött, då åker ögonen igen där. Så är det när man blir gammal.
Men han känns verkligen som, nu är ju den här lite före The Walking Dead. Men alltså han känns som att han är en typ Rick Grimes fast light variationen för Rick Grimes är en sån, visst heter han så, Rick.
Ja.
Ja. Han är ju riktigt så alltså hel ylle kille. Men vi får ju liksom för han vill ju verkligen göra på det rätta sättet och han liksom anstränger sig, men så får vi verkligen se han gå igenom de här olika faserna och liksom, han får det lite svårt här i livet och liksom man ställer, det komplicerar sig en hel del. Men han, alltså Riley är verkligen liksom, ja, men en hedersknyffe och bara mellanmjölk hela vägen, och det är inte skådespelarens fel, för jag känner bara att den här karaktären är pisstråkig skriven.
Alltså Baker har inte fått någonting att jobba med.
Nej.
Om man tänker på hans tidigare jobb, men han är med i The Mentalist, där hade han nu typ 8-10 år som huvudrollsinnehavaren, och den nissen är ju riktigt karismatisk.
Ja.
Eller i Djävulen bär Prada, där är han ju också faktiskt en ganska intressant karaktär. Så han, själva Baker i sig kan ju spela intressanta karaktärer, han kan agera, men jag tror att manuset den här gången var så
men det är ju lövtunt här. Jag tänker vi kan väl ta upp hans kollega, Charlie heter ju han.
Ja, eller Robert Joy.
Ja, han var ju ändå sån karaktär för, som var något mer intressant, för vi fick lite mer karaktär där. För han introduceras, vi försöker så, man misstar honom till och med för en zombie första. För han dyker upp i mörkret och man ser liksom det här skrångliga ansiktet. Men så kliver han ut i ljuset och säger, jaha nej, han är inte zombie, han är brännskadad.
Mm.
Och han, det är också en märklig karaktär. Han är intressant på det sättet att han är en skarpskytt. Och han är helt fantastisk på att skjuta. Men han fungerar, han är verkligen som en svans till Riley. Och liksom, för Riley har ju då hjälpt honom. Det var han som drog ut honom ur elden. Som brände honom. Och sen har vi liksom han, var som någon form av tacksamhetsskuld till honom. Som han upplever det. Och sen under apokalypsen som har varit här så har de gått och blivit något form av radapar. Men Charlie ska också vara lite, han ska vara lite dum, lite korkad, lite svagbegåvad. Jag visste inte om de skulle bara just att han är bara lite hojty-tojty dum, eller om de skulle göra att han var förståndshandikappad på något vis och vänster. Men alltså han är åtminstone en mer intressant karaktär, för det finns någonting där. En ganska undergiven man som följer efter den här Riley. Men Riley är ju liksom lika intressant som vitt bröd.
Blött vitt bröd.
Blött vitt bröd. Vad tyckte du om Charlie?
Alltså jag gillar själva Charlie, jag tycker den var ganska tråkig, den karaktären också. Men jag gillar Robert Joy, för han gör den tråkiga karaktären ganska bra. Och det beror ju kanske mest på hans, han har ju en väldig bredd på sitt skådespelande.
Mm.
Så han har ju, han var med i 165 avsnitt av CSI New York, exempelvis, som kriminalare. Sen var han med i The Mentalist, som jag tror han var skurk där.
Mm.
Och vi har, han var ju med i The Hills Have Eyes remaken där.
Som han är någon, han är ju en av kannibalerna där.
Ja, precis. Alltså han har ju en väldigt bra bredd från att vara brottsplatstekniker till en kannibal. Liksom, så, han är nog den utav killarna som jag tycker är den personen med bredast kvalitet, eller om man ska säga.
Han är ju den mest minnesvärda karaktären utav de här.
Det var det jag skulle säga.
För han är ju den som jag faktiskt kom ihåg, utav dels för att han har den här brännskadan, men också att han får en tydlig karaktär där, den här liksom undergivna mannen som ändå så är fantastisk på att skjuta och är liksom sjukligt lojal till Riley där. Men ja,
han är lite som John Dory i Fear the Walking Dead.
Mm-hmm.
Han är också väldigt, det är en karaktär ifrån säsong 4-5 någonstans där, när Morgan kommer in i serien också. Morgan från The Walking Dead. Ja. Då är John Dory, han är så här liten åter tillbakadragen för detta polis som är en jäkel på skjuta. Drar ifrån höften, som man säger.
Sen tänker jag att vi tar våran kvinnliga huvudrollsinnehavare, för jag upplever att det är de här tre som är huvudpersonerna, och det är karaktären Slack, eller spelad av Asia Argento, dotter.
Ja, hans dotter.
Ja, det är dotter till Dario Argento. Och jag upplever att det här är de tre, och hon, de tre huvudpersonerna vi följer. Men Slack, återigen, liksom, hon introducerar, vi får träffa henne egentligen i en ganska kickass scen. Vi är i någon sån shady jävla bar som, eller någon, alltså, hade det varit liksom inte apokalyps, då hade det varit liksom så här gatuslagsmål, eller du vet, cage fighting. Fast här har de då zombies fastkedjade, så slänger de in en kvinna då, och det är då Slack här då. Och så får folk liksom betta på vilken zombie som kommer typ döda henne först. Och sen kommer ju Riley in och räddar henne. Men alltså, för hon förstår vi är någon dotter till någon motståndsman, eller om hon bara är adopterad av honom, eller jag vet inte. Men hon ska vara den här liksom benhårda jävla bruden som har liksom kämpat, bott på gatan där då, är liksom ärkefiende till han, ja, Dennis Hoppers rikemans karaktär här.
Kaufman.
Men blir ingenting av det här, utan istället så blir liksom också hon som något väldigt anonymt bihang till Riley, som också är liksom enormt ointressant. Hon springer omkring med ett automatvapen och skjuter lite zombies.
Men hon blir inte ens kärleksintresse för Riley.
Nej, och det kändes lite som att det eventuellt skulle gå åt det hållet. Nu är jag väl tacksam att vi slapp det, men det känns också lite som att det var så den här filmen skulle ha gått. Och liksom att hon, mums, du och jag, Riley, nu åker vi iväg här i horisonten. Nej, alltså, återigen, det blir bara en tom karaktär som liksom, jag har haft det hårt och tufft. Nu ska jag slåss mot zombies. Alltså, grejen är liksom det här. Vi har ju pratat om kvinnorna i Romeros filmer innan här. Barbara, tänker jag, från Night Off, som är så in i helvete passiv. Men jag kommer ihåg Barbara. För att det, liksom, det är ändå så, det är en karaktär som jag kan prata om. Och jag kan prata om hur jävla passiv hon är. Liksom, hon har gjort ett intryck. Slack. Liksom generisk badass action hjältinna som inte sticker ut på något vis. Hon ska vara badass för att filmen säger att hon är ett badass. Men jag upplever inte att hon är det. Hon får heller inga coola scener. Det skulle väl ha varit hon som sparkar huvudet av Kaufman där i slutet. Men nej, det, hon blir bara liksom, hon är i bakgrunden och skjuter lite till höger och vänster. Liksom ointressant karaktär. Varför är hon med här? Om man hade skrivit bort henne ur handlingen, ja, det hade inte påverkat handlingen på något vis och vänster.
Nej, men då hade vi inte haft något potentiellt kärleksintresse.
Ja, men de blir ju inte ens ett kärlekspar i den här.
Nej,
så
men
inte
jag tror, alltså, som tittare så trodde jag hela tiden att det var där de skulle bli.
Ja, men det trodde jag också. Det kändes verkligen som att, ja, men någonstans här så måste de få en liten kyss där då, liksom. Ah. Och det hade kanske kunnat vara lite bättre så då, liksom gör Riley mer cynisk och bitter. Han har gjort de här jävla raidsen till den här Kaufman och hans rikemans gäng. Och är nu bitter och sur och tvär. Och liksom, det finns ingen mening med livet, allt är värdelöst och meningslöst. Och liksom att han kanske liksom är självmordsbenägen, säger något sånt. Och sen då, och den här stackars Charlie som är så i behov av att liksom springa i hans, liksom Charlie finns bara för att Riley finns. Och sen då kommer Slack in i det här och kanske väcker hans mänsklighet, hans hopp om framtiden tillbaka eller något sånt där. Ja, det kanske varit lite mer intressant.
Och men hans lust kanske.
Hans lust, eller han får tillbaka livet och orken igen eller något sånt där.
Exakt.
Men istället så är de liksom bara, nej, det... Karaktärerna är de samma när filmen börjar och när filmen slutar. Liksom, vi känner inte riktigt att det händer något med dem. Vilket gör mig att jag går till den nästa karaktär som heter Cholo.
John Leguizamo.
Ja, det, han är ju en awesome skådespelare. Och det här känner jag, han skulle ju ha varit våran huvudrollsinnehavare.
Han är den som är bäst betald i serien.
Ja. Jag menar alltså, han har ju samma roll som Riley. Han är ute och gör de här supply raidsen. Men han har gjort det, förstår vi senare, i 3 år till Kaufman där. Och liksom har ju liksom en stor dröm om att han nu en dag här ska liksom tjäna tillräckligt med pengar för att kunna bo i den här skyskrapan i lyx och flärd. Han har verkligen sprungit deras ärenden. Till som är att han blir blåst här nu, när han har tillräckligt med pengar och säger det till Kaufman. Ja, men nu vill jag flytta in. Och Kaufman, ja, du förstår, det är väldigt lång väntetid här alltså. Ja, det är nog bäst att du springer runt här och gör lite ärenden till mig. Ja, men liksom, han har ju mer utav en intressant resa, för han blir liksom, han verkligen springer rikemännens ärenden och så blir han blåst, och han blir med största sannolikhet blåst för att han är från Mexiko. Och Kaufman sitter ju där och är liksom bara rasist och tycker att nej, men usch, sådana som dig kan jag inte bo granne med. Det är ju liksom subtexten här. Sådana som du ska springa mina ärenden, inte vara polare med mig.
Undrar om det kommer en remake på Land of the Dead nu då, eller om du skulle ha kunnat göra det under Trumps tid.
Racist of the Dead, eller vad det då?
Fake news of the dead.
Ja, det. Nej, men jag känner liksom att det här är kanske liksom vad Riley borde ha varit, eller bara kapade en av de här karaktärerna. För Cholo blir ju egentligen mer, jag satt nästan och funderade om jag skulle ha med honom under kategori hotet. För han blir ju en del av problemet efter ett tag. Men samtidigt kände jag, nej, inte riktigt. Utan han fungerar mer som en, liksom en inom situationstecken, god karaktär. Än liksom en av de elaka karaktärerna här. Men det var också så där, ja, men det var väl mer intressant just att han i sin quest för att liksom komma in i skyskrapan där har gjort lite dåliga saker. Ja, men det är liksom mer, vad är det Alfred Hitchcock brukar säga, du ska göra moraliskt tveksamma hjältar och sympatiska skurkar.
Exakt.
Och han är ju mer våran moraliskt tveksamma hjälte. Så jag hade varit mycket mer intressant om han hade varit, alltså skippa Rileys karaktär totalt och ha Cholo och hans, vad heter det, gäng utav polare som huvudkaraktärerna som hamnar i clinch med Kaufman här. Men ja, nej, nu är vi inte där.
Vem kommer sen, härnäst?
Alltså, sen har vi ju, jag vet inte hur, alltså det finns flera mänskliga karaktärer, men väldigt många av dem är bara sidokaraktärer som är liksom snubbar med ett vapen i stort sett. Men det finns en karaktär, alltså vi har ju Kaufman, Men han kanske mer kommer under hotet, tänker jag.
Ja, han skulle klassa under hotet.
Ja, men det finns en till karaktär som jag är väldigt, som jag inte riktigt vet vad jag ska placera. Och det är ju zombien Big Daddy. Eller Eugene Clark. Alltså ledarzombien. Och jag vet liksom inte... Jo, zombierna är ju ett hot här, helt klart. Men vi får ju också se det här lite ur zombiernas synvinkel. Jag vet inte riktigt vart jag ska placera karaktären Big Daddy.
Jag tycker han passar in under hotet, för han är ju fortfarande ute efter människorna.
Jo, det är han ju. Och ja, jo men vi kan, han blir en bra jämförelse med Kaufman sen.
Ja. Två hot, fast
två väldigt olika hot.
Nivåer.
Ja. Ja, men då sparar vi Big Daddy då.
Ja.
Och går över till miljön då, eller platsen.
Ja. Vilka, jag frågar dig, vad tycker du är platserna?
Alltså vi har ju, platserna känns ju, alltså, det känns som att vi har tre egentligen. Vi har skyskrapan. Vi har den slummiga staden innanför murarna. Och så har vi den postapokalyptiska världen utanför murarna. Så på rent skala i storlek så är ju det här den största filmen egentligen. Tänker man Night of the Living Dead, då är vi i den här stugan. I Dawn of the Dead är vi i varuhuset. I Day of the Dead så är vi i den här bunkern. I Land of the Dead så är vi ju mer i en öppen värld än vi har varit innan. Men vad tyckte du om den här liksom post-up-värld efter zombieapokalypsen?
Världen är verkligen mörk. Jag fick lite Mad Max-känningar här också. Deras... så det ser ut som ett tåg, men det är uppenbarligen en rejält pimpad lastbil med massa en himla massa vapen i.
Jag tänker du på Dead Reckoning?
Ja, exakt.
Den här stora krigs lastbilen då.
Ja, ja, det är just att se den gjorde det verkligen mera apokalyptiskt än vad det egentligen är, för det är verkligen att de behöver ha det skyddet för att hålla zombierna borta. Fortfarande så är zombierna så pass starka att det kan bli svårt att ta koll på dem.
Ja, men den Dead Reckoning, våran stridslastbil här. Alltså den gillar jag. Det är en sån där som sticker ut lite i den här filmen ändå. Men också ett litet av ett science fiction element. För jag köper verkligen den här Mad Max, alltså liknelsen där. Jag vet ju i remaken av Dawn of the Dead, där bygger de ju också lastbilar. Men då är det ju verkligen mer liksom, ja men det känns ungefär så man skulle bygga en lastbil, och man bygger upp den. Medan de här, den här lastbilen känns ju verkligen science fiction med sina rakettorn och liksom turret gun och allt vad den är. Det är liksom... Det känns inte något som kanske James Bond skulle slåss mot när han blir jagad i en biljakt. Så kommer liksom skurkens herrejösses bil, The Dead Reckoning. Åh nej! Men det märks lite vart budgeten har gått i den här filmen. För att alltså bygga den här science fiction-världen, eller science fiction-världen nu skulle få höra, postapokalyptiska världen av de här liksom trasade husen. Alltså det känns verkligen som en värld som har gått under, och jag kom att tänka väldigt mycket på spelet The Last of Us.
Ja.
Även, alltså The Last of Us kom ju långt mycket senare, kom ju typ 2013, men jag kände liksom att jag ser lite vart kanske inspirationerna kommer ifrån. Och det är snyggt värre. Det är jävligt snyggt värre.
Ja, så själva utsidan har de ju lyckats med väldigt bra. Att det är verkligen dött.
Ja, och det är lite så jag föreställer mig liksom, inte vet jag, 10 år efter zombieapokalypsen eller något sånt där.
Exakt, det ska inte vara över natten som hela samhället bara kollapsar över en natt för att det blir en zombie-outbreak.
Nej, och jag men det är verkligen, alltså det här, mänskligheten har ju på något vis och vänster överlevt. Om man nu ska jämföra med de andra filmerna, för då är vi ju mitt uppe i apokalypsen. Och ja, det är snyggt också. Alltså, jag förstår att vi är väldigt mycket i studios och liknande.
Ja.
Men det ska jag ge den här filmen, att många gånger så känner jag liksom att det känns autentiskt ändå. Jag känner inte riktigt att jag är i en kuliss. Även om vi säkert många gånger var i kulisser.
Typ alla gånger de är i lastbilen ser man att det är kuliss.
Ja, det förstås. Det köper jag. Men jag tänker alla utomhusmiljöer liksom. Ja.
Sen de hade en hel del vad gäller utomhusmiljöer att filma. För de filmade i flera städer. Vi ska se, de var i Ontario, Brampton, Pittsburgh, Ontario, Mississauga, Brookfield, Bay Street, Monroeville, Cherry Street och Downsweep Perk Studios. Så de var liksom om vartannat i Philadelphia, om vartannat i Pennsylvania, om vartannat i Ontario. Så att han säger att han vill till Kanada och liksom bara, du är där redan, min idiot. Så, du kan kliva ut ur scenen, så varsågod, nu har vi dig i Kanada.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För det här köpcentrumet, det är från Kanada, är det filmat. Men centrum, det är från Philadelphia.
Ja, ja, ja. Men sen är det väl liksom skyskrapan är vi ju, Fiddler's Green som den heter. Det här liksom, och det är en kul kontrast till den här liksom post-up-världen. Så är vi plötsligt i den här skyskrapan som verkar liksom varit orörd utav apokalypsen här. Där det verkligen är liksom polerade marmorgolv och det är liksom det är ljus och det är upplyst och det är liksom. Jag hade lite svårt att köpa liksom att hur kan man liksom ha den här flärden i en sån här apokalyptisk värld.
Alltså en tanke jag har där är ju att om det nu har gått x antal år sedan själva apokalypsen väl drog igång, samhället gick under. Vi är i USA och det finns ju hur många miliser som helst. Så jag menar, det räcker ju att någon av de här rika nissarna har anlitat en milis som personskydd. Så bara, ja men vad bra, då kan ni skydda hela skyskrapan åt oss sen.
Ja, sen i det här världsbygget, visst jag kanske kan köpa det där till en början, men på något vis och vänster så har de ju bevarat någon form av ekonomi. För det har ju liksom känts i de andra filmerna, så ja men det är värdelöst för samhället har gått under. Dawn of the Dead har ju en mer briljant scen när de är där i varuhuset och så hittar de en kassalåda som är bara full med pengar. Och så står de och tittar på varandra. Och så säger de, you never know. Ja, jag vet liksom. Ja. Och så samlar de på sig pengarna. Men bara den repliken säger också, ja men pengarna är nog, alltså är ju värdelösa, men tänk om samhället kommer tillbaka, då kan pengarna bli värdefulla. I den här så känns det som att världen aldrig tog slut där. Jag känner att man hade kunnat behövt spunnit lite på det här liksom, den samhällsstruktur som har byggts upp här då pengar fortfarande faktiskt har ett värde.
Men frågan är ju här då att det är just inom det här området, det blir ju staden som de kontrollerar där, att det är inom den pengarna används, för att istället för att ha byteshandel, jag menar, här du får min tuschpenna mot att jag får ett tuggummi utav dig. Istället för det så får alla betalt, alla tjänar pengar, och så är grejerna värda pengar istället.
Ja, men det känns som att här borde ju liksom valutan vara liksom mat, vatten, medicin. Och att det borde vara där liksom som kanske spinner liksom på de som har och de som inte har. Om man nu ska, men för jag tänker ju som i, ja, men när Kaufman väl ska fly, vad är det han tar med? Han springer med stora duffelväskor fulla med pengar. Han ska ändå lämna staden. Vad ska han med pengarna till? Det är inget jävla värdelöst. Han kan ju så,
ja. Ja, exakt. De är väl inte värda någonting någon annanstans?
Nej, och liksom skulle man ens försöka göra någon poäng utav det, då hade man kanske behövt bygga upp med just att pengarna här har ju faktiskt ett värde, och Kaufman har liksom helt tappat konceptet. I tron om att pengarna är viktiga, för utanför så har ju pengarna inget värde. Men man spenderar ingen tid, utan istället blir det bara liksom, det blir väldigt liksom, inte vet jag, liksom Cartoon Network skurk liksom, han behöver pengar för han är rik och han är ond. Det är väldigt platt. Men jag har sagt samma, den spinner ju lite den här kul tanken, ett samhälle som har lyckats överlevt apokalypsen.
Ja, och som behåller samhällsklasserna.
Ja, och det är väl kanske den biten som inte riktigt funkar för mig, inte på det här sättet, just att den här skyskrapan och de här rika människorna verkligen går med sina, alltså, minkpälsar och har liksom fina kostymer och guldringar. Det tycker jag väl liksom att Walking Dead gör bättre, när de bygger upp samhällen, och istället liksom de som har typ guvernören där, det är bara att han sitter på en jävla massa resurser. Han har vapen, mat, liksom sådana förnödenheter, för det är det som är liksom den nya valutan. Det är inte att guvernören i Walking Dead bara sitter på, haha, jag har 14 miljoner dollar. Ja, vad fan skulle du med dem till? Då kan du bara köra upp i röven. De är helt värdelösa nu.
Det finns väl en scen i The Walking Dead där de hittar en jäkla massa guldtacker. Ja, det är, nu, jag kommer inte ihåg vilken säsong eller om det kanske är fair The Walking Dead. Ja, de hittar guldtacker och de bara låter dem ligga.
Ja, men det är mer briljant, för liksom, ja, guld! I en annan värld så var ju pengarna liksom, hade jag liksom kunnat levt ett liv i sus och dus. I zombieapokalypsen kan jag inte leva ett liv i sus och dus med guld.
Nej, det är helt värdelöst då.
Ja, det är ju det. Men annars liksom, scenografin i den här filmen, det märks som sagt att det här är den dyraste filmen i av dem han har gjort än så länge. För det är jäkligt snyggt allting. Även om jag inte riktigt köper den här premissen helt och hållet. Men det är jäkligt snyggt alltså.
De har lagt ner mycket stålar på det här.
Ja. Ska vi gå över till hotet här då? Zombie-Ulf där.
Ja. Det får låta oss audialisera hotet. Eftersom det går inte att visualisera, så då får vi audialisera.
Hotet, ja. Zombierna såklart är ju det stående hotet. Det är ju alla de här filmerna. Men här känns det ju mer som att det är människorna som är det stora problemet.
Ja, det är överklassen. Alltså nu säger jag överklassen. Det vill säga de så kallade rika i tornet, som är de som utsätter dem, personerna som inte bor i tornet, för fara.
Ja, men så är det ju. Kaufman, förstår vi, det är han som styr stället. Han bor spelad av Dennis Hopper där. liksom sitter högst upp i skyskrapan i penthouset där. Och vi förstår också liksom att tydligen så håller han, har han gjort sig av med folk som är obekväma på ett eller annat sätt.
Han skapar den perfekta världen.
Ja, och jag känner att vi hade kanske behövt utveckla det mera. För man, jaha, vad behöver han avliva folk för i den här världen? Alltså det är sånt här som fattas lite. Men Kaufman är ju då fascistledaren, det rika svinet som... liksom, jag är den som dikterar alla villkoren här. Jag är rik, jag sitter här och röker mina cigarrer i min dyra fina kostym och så dricker jag dyr alkohol här då. För att liksom visa att jag, hur dekadent jag är och alla ska liksom lyda mig. Och han har liksom hemliga poliser och allt vad det nu är. Men... jag vet inte, det är ganska tråkigt allt det här. För jag känner liksom att hade man liksom velat gjort, för det blir så enkelt att göra liksom den onda rika gubben till hotet här. Istället för att liksom kanske komplicera, liksom visa hur jävla meningslöst allting är. Liksom folk som tjänar honom, varför gör de det? Det känns som att det finns grejer som man skulle kunna göra med det här konceptet som man bara slarvar bort. För han blir en sån slätstruken liksom. Han är verkligen evil corporate guy fast i en zombievärld där. Ondslipsnisse.
Jag skulle kunna tänka mig att han är Donald Trump.
Ja.
Den onda ledaren. Och istället för att säga you're fired så I shoot you.
Ja, men de målar ju också upp honom lite som någon form av gangsterboss. Att liksom det finns ingenting som händer i den här staden om inte han har beslutat. Exempelvis Slack, AC Argentos karaktär. Vi förstår ju att han har ju liksom beordrat att hon ska hamna i den här cagefighten med zombisarna. För att hon är en obekväm... person i någon form av växande rebellgrupp i underklassen. Så då har han liksom sett till att hon ska avlivas där då. I den här zombiefighten. Så liksom han blir någon form av gangsterboss egentligen. Vars, som har liksom tentakler i precis allting. Men det känns som att de schabblar bort det lite också i den här filmen. För han blir mest, han sitter där och röker sin cigarr och dricker sin alkohol. Och liksom är mest bara dryg. Som sagt, som Hitchcock sa det. Moraliskt tveksamma hjältar och sympatiska skurkar. Det finns inget sympatiskt med honom. Han är liksom... he does evil because he's evil. Liksom, det gör karaktären extremt jävla platt och ganska ointressant.
Han är bara dum.
Ja, men om jag jämför med förra Day of the Dead, där hade vi ju Colonel Rhodes, alltså löjtnanten där, som militären som bara kräver att folk ska lyda. Han är mer komplex just för att han är den här skrikande jävla galningen som bara kräver liksom deras lydnad för att han är löjtnant.
Samtidigt tyckte jag han var lite comic relief där också.
Ja, men han är mer liksom, han är ju inte sympatisk på något vis och vänster, men liksom han är en mycket mer minnesvärd karaktär än ond, rik, vit gubbe som är ond eftersom att han är rik. Det är liksom... Dennis Hopper är ju alltid trevlig liksom i bad guy-rollen. Men det här är också liksom en ganska underskriven roll. Det är liksom...
han hade inte så mycket att arbeta med. Om man
nej,
så.
Inte han heller. Det är väldigt så här, stereotypisk, elak kille. Ja, bad
man saknade
guy.
Den här lilla toppen.
Ja.
Det är alltså det här lilla syrliga som behövs för att man verkligen ska se att det här är en bad guy och han är verkligen en bad guy.
Ja, men alltså bad är ju, men han är ointressant
ja.
Hela vägen. Nu ska vi se, för den andra hotet är ju zombiesarna. Nu är ju Big Daddy kommer in här, ledaren för zombiegänget.
Eller Eugene Clark.
Ja, och Big Daddy är ju betydligt mer intressant. Det är, om vi nu ska ta de här sympatisk skurk. För vi förstår ju här att de här zombiesarna börjar ju bli mer lite som zombieböb från Day of the Dead. De blir ju mer intelligenta. Och Big Daddy är ju och förblir intelligent. Och vi förstår ju också att när de är ute och gör sina supply raids, så försöker ju Big Daddy faktiskt hjälpa sina fellow zombies där. Och vi ser att han blir ledsen när andra zombies dödas. Och ja, alltså det var därför jag var lite så kluven vart jag vill placera Big Daddy och zombierna i den här filmen. Men visst, de tar ju livet utav allt och alla som kommer i deras väg. Så visst, de är ju ett stående hot. Men filmen gör att vi ska liksom vara mer, alltså ha mer sympati för Big Daddy och zombierna i den här filmen. Zombierna är inte så anonyma här. Och Big Daddy är väl det enda som jag tycker är minnesvärt. Det är Big Daddy och lastbilen Dead Reckoning är det enda som är så genuint minnesvärt i den här. Vad tycker du om Big Daddy, zombisarna i den här filmen?
Det är som jag sa i introt, att god damn, de börjar bli intelligenta. Mm-hmm. Det är riktigt farligt. Men vad jag ska ge den här filmen är att nu börjar sminket ta sig.
Gud, ja.
Ja, för nackdelen med de tre första är ju att de har i stort sett bara fått lite blått smink i ansiktet för att de är döda.
Ja, Day of the Dead hade ganska bra zombiesmink. Ja. Men inte i samma skala som den här filmen.
Nej,
har.
Land of the Dead är verkligen, där har de lagt ner mycket tid på att göra zombiesarna bra.
Mm-hmm.
Det är ju, Man får vara glad åt det visuella. För Anna, det här själva skådespelandet, skrivandet, det är liksom...
Alltså, det är ju inget fel på skådespelet. Det är ju bara det att det är platt. Allting är jätteplatt
jo,
i den här filmen.
Jo, men jag tänker mer att de har inte möjlighet att skådespela.
Nej,
så mycket. För
sant.
De får inget att arbeta med.
Nej.
Det är det jag tänkte.
Nej, men av dem och alla vi har sett just nu, så är ju specialeffekterna i den här, det är ju top notch. Det är ju behållenheten i den här filmen.
Det är det som gör att man kan titta på den utan att tappa fokus helt.
Ja, nej, för vi är så det, jag vet inte om vi ska börja gå in på slutord här, för jag vet inte om jag har så mycket mer hot att prata om i den här filmen.
Nej.
Alltså, för slutord till den här, jag tänker liksom just att det finns ett kul koncept. Det är välgjort, det är välspelat, det är blodigt, allt det där. Men det är så jäkla platt allting. Det finns inte en bra handling här. De har fått ett intressant koncept. Men det liksom är inget tuggmotstånd överhuvudtaget, utan det är lite paint by numbers, och det är ganska tråkigt tyvärr. Väldigt slätstruket. Jag vet, om det inte hade varit en Romero-film, då hade den här kanske liksom varit lite mer intressant, tänker jag. Lite ungefär som att Halloween 3, The Season of the Witch, att den hade också kanske slagit lite högre om den inte hade hetat Halloween 3. Så hade kanske Land of the Dead slagit lite högre om det inte var George Romero. Jag vet inte, men samtidigt, handlingen är platt. Det är ganska halvtråkigt. Men det här är liksom så här, ja, öl och popcorn och en pizza med lite vänner där då, som kanske gillar zombiefilmer. Ja, men då är det väl här lagom kul, för det är välproducerat. Men annars är det ganska, alltså jag har sett bättre zombiefilmer än det här, helt klart. Vad blir dina slutord till Land of the Dead?
Ja, men nej, jag ska inte ha snarkande slutord. Jag ska säga att det här är ett bra exempel på hur man absolut inte ska göra en film hur man absolut inte ska basera en film på en politisk händelse helt. För det är i stort sett vad jag ser i den här. Det är Romeros anmärkning mot den politiska eliten, och tyvärr så förstör det filmen. Det finns liksom inga komiska element. Vi har brist på färgstarka karaktärer, och det är brist på handling. Alltså, för att en som, i alla fall Romeros filmer, de har ju haft de här tre delarna, alltså introt, du har Point of No Return och sen slutstriden. Här vet man ju inte riktigt när vilket är, för det kommer aldrig någon riktig peak att ja, nu är vi verkligen uppe på toppen, vi har zombies runt omkring oss överallt och vi skjuter oss ut, och sen så lyckas vi ta oss ut genom någon liten springa där och kan fortsätta och göra en slutstrid storslagen. Det gör de inte i den här filmen. Utan jag tycker den är väldigt, ja, lättmjölk. Det är inte ens mellanmjölk det här, det är lättmjölk. Och hade det varit 20 år sedan, då hade det varit gul mjölk till och med. Det vill säga vatten med mjölksmak. Så den är alldeles för, nej, den är alldeles för lam för att vara underhållande.
De andra filmerna har liksom haft tuggmotstånd till sig. De har det här som sticker ut. Det har inte Land of the Dead. Det är, nej, samtidigt inte dåligt, men alltså om jag ska jämföra med något, tycker jag, om vi ska ta tillbaka Zack Snyder här, vi nämnde ju Dawn of the Dead, så är typ filmen Army of the Dead som är på Netflix. Ja, det känns, för det var också en ganska jaha-film för mig. Och jag känner väl att Land of the Dead hamnar lite där också. Det är fortfarande inte jättedåligt, men det är inte bra heller. Och det är verkligen så här, ja, 3 av 5, 2,5 av 5 kanske. Det finns liksom inte mycket som får mig att vilja återvända till den här filmen. Hade det inte varit för den här podden, då hade det nog tagit ännu längre innan jag hade sett om den här. Så det är tråkigt att ha tagit den här utvecklingen. Men ja, hepp.
Har du gjort något Bechdel-test av den här filmen?
Jajamensan. Vi har ju, det är ju om kvinnlig representation i film. Och frågorna är ju 3. Och då har vi ju 1, finns det mer än 2 namngivna kvinnor i den här filmen, eller 2 eller mer, 2, möter de någonsin varandra, och 3, om de gör det, pratar om någonting annat än män. Och då har vi ju AC Argentos karaktär Slack. Sen har vi också en annan karaktär som heter Motown. Hon dyker upp lite senare, som heter då Christina Bridges, en av soldaterna där. Så den här klara frågan nummer 1 i alla fall. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. För AC Argentos karaktär och Motown är ju med sen när de är slutet där, när de ska ut och ta tillbaka Dead Reckoning som Cholo har stulit. Pratar de någonsin med varandra? Ja, det gör de väl, mer eller mindre. De skriker lite order på varandra där, om hon, Motown blir ju, vad heter det, nedslagen sen utav någon annan soldat där då. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag för mig att det delas någon jäkla dialog de sinsemellan. Jag är ute på jäkligt hal is, men jag tror ändå så att Land of the Dead faktiskt klarar Bechdel-testet. Vilket blir den första att göra det sen Night of the Living Dead. Sen har jag haft min den här som jag vräkte ur mig i Night Off-avsnittet här då, de exploderande bensinstationerna. Och vi hade ju nästan en exploderande bensinstation i första filmen. Vi hade inte det i Dawn of the Dead. Vi hade inte heller det i Day of the Dead. Och i Land of the Dead då, nej. Inga exploderande bensinstationer. Som min teori är om exploderande bensinstationer. Den håller inte.
Oh. Men om du som lyssnare då har tips på filmer som har exploderande bensinstationer. Eller som kanske inte klarar Bechdel-testet och är skräckfilmer. Berätta för oss. Så här kan du göra då. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten? Är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, den döda serien fortsätter även i nästa avsnitt. Vilken eller vilka filmer bjuder vi på då?
Ja, nu avslutar vi Romeros zombiefilmer här med att göra en double bill där vi klämmer in båda hans två sista zombiefilmer här. The Diary of the Dead och slutligen The Survival of the Dead.
Alldeles utmärkt. Jag har väldigt delade åsikter om de filmerna, vilket jag även tror att den allmänna communityn har när det gäller skräckfilmerna som kom där lite sent. Men det kan ni höra mer om i nästa avsnitt som kommer om 2 veckor. Så är det. Men vi har väl egentligen inte så mycket kvar att säga då än att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Adjö, Ken.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.